Gott folk, ni lyssnar till Sverigeradan, en svensk podd som analyserar och kommenterar nyheter som rör Sverige. Jag heter David Bergqvist och detta är vårt andra avsnitt, vecka 28, 2020. De ämnen som vi kommer att ta upp och beröra i den här veckans podd, det är dels lagen om hets mot folkgrupp med anledning av någonting som har hänt här under de senaste dagarna. Vi kommer också sen att komma in lite på det här med tilliten i samhället. Framförallt med anledning av det här covid-19-viruset, men också en del andra faktorer så att säga, som rör just tilliten i samhället. Men när det gäller då lagen om hets mot folkgrupp så kan vi ju säga som så att det har kommit ut nu under förra veckan, veckan som var, ett utskick med en utmärkelse, den så kallade HMF-medaljen, till ett antal personer som helt enkelt har dömts under lagen om hets mot folkgrupp. Det är ju så att det cirkulerar en del rykten nu på nätet om vem det kan vara som ligger bakom den här aktionen eller det här projektet, vad man ska kalla det för. Och det finns vissa som hävdar då att det skulle vara Nordiska motståndsrörelsen som ligger bakom. Det är ett felaktigt rykte. Det är Nordiska motståndsrörelsen har ingenting med den här medaljen att göra. Däremot så vet vi ju att ett antal personer som har varit eller kanske är aktiva i just Nordiska motståndsrörelsen kan ha varit mottagare av just denna medalj på grund av att det har skett helt enkelt att en del personer har dömts då under den här lagen om hets mot folkgrupp. Och den här lagen är ju ett stort problem i och med att det är ju ingenting annat egentligen än en censurlag. Det är ändå så att kränkande beteenden och alltså ärekränkning och andra typer av förtal och liknande saker, hot och så vidare, är ju redan brottsligt. Så det finns ju egentligen ingen anledning att ha någon ny form av lag som riktar sig just till vissa folkgrupper, utan det är så att skulle man ha en seriös lag om hets mot folkgrupp så bör ju lagen då vara riktad mot, eller borde ju lagen kunna då skydda samtliga folkgrupper, men vi vet ju att i praktiken så är det ju inte så, utan det är helt enkelt en censurlag för att helt enkelt begränsa människors rätt till att yttra sin åsikt i vårt land. Sverige tillhör alltså de länder i världen där människor helt enkelt döms på grund av sina åsikter, och det är ju såklart, när man tittar på Sverige internationellt, så är det väl en sak i alla fall som vi kan känna oss skamsna över i alla fall, det är väl att just att vi har den här lagen om hets mot folkgrupp. Sverige skulle se mycket bättre ut internationellt om just den här lagen inte existerade överhuvudtaget. Och man kan ju också titta på hur historiskt sett har man använt det här begreppet med hets mot något. Om man tittar på i Östtyskland till exempel under den kommunistiska sovjettiden, så var det ju så att när personer som bodde i Östtyskland ville besöka släktingar eller andra i anhöriga som bodde på västra sidan, alltså Västtyskland. Om man då ansökte om att få resa ut, att lämna Östtyskland då för att besöka släktingar. Så om man då fick nedslag, alltså man var nekad, om man då överklagade beslutet, då kunde man alltså bli åtalad för hets mot den östtyska staten. Så det visar ju alltså egentligen hur just det här med hets mot någonting, hur det använts tidigare och vad man egentligen menar med det. Så det handlar egentligen inte alls om att skydda vissa människor som skulle tillhöra vissa folkgrupper, skydda dem från obehag, utan det handlar om att makten helt enkelt ska kunna bestämma vad du får tycka och vad du inte får tycka, så att säga. Och samtidigt så skapar man ju också då kaos i samhället och motsättningar mellan folkgrupper. Men det intressanta är då också att ingen svensk har ju hittills blivit kunnat nyttja den här lagen om hets mot folkgrupp. Det vill säga svenskar innefattas ju inte i det skyddet som den här lagen om hets mot folkgrupp innebär då. Svenskar kan däremot bli åtalade för hets mot folkgrupp, men kan däremot inte skyddas utav lagen. Ingen har någonsin blivit dömd för hets mot den svenska folkgruppen, vilket är intressant. Och när man är inne på det här med just det här med svenskar och svensk, ja, den svenska folkgruppen, så är det ju så att det talas ju väldigt mycket om det här med invandring och integration och så vidare. Och man talar om att alla som i stort sett sätter sin fot här i Sverige kan i stort sett räknas som svenskar. Man behöver knappt kunna tala, göra sig förstådd på det svenska språket överhuvudtaget, va? Så då kan man ju undra egentligen vad värdet i begreppet svensk egentligen, ja, innebär då, så att säga. Men det är intressant också att se hur den här lagen om hets mot folkgrupp, den går faktiskt att använda lite grann som ett lackmustest för vem som är svensk eller inte. För att, vad intressant, jag var på ABF-huset för, ja, väldigt många år sedan nu, och jag minns inte ens riktigt vad det hela handlade om. Men jag minns mycket väl att vi hade ju en föredragshållare där som höll ett föredrag. Och det var författaren till den här boken Förortshat, Johanna Langhorst, som talade just om det här med förorten. Och man pratade om, ja, vissa förorter då förstås. Det var framförallt Tensta, vill jag minnas, som det handlade om. Kanske till och med var enbart Tensta. Men där menar man på då att när hon talade, minns jag mycket väl i sitt föredrag där, att de pratade just om hon sa svenskar vid flera tillfällen. Men varje gång som hon använde det begreppet så rättade hon sig själv direkt, nästan omedelbart, till att istället säga majoritetssvenskar. Det är ganska intressant att många av de här förespråkarna utav det mångkulturella samhället, ibland undrar man om de själva verkligen tror på vad de säger, när de ändå kan försäga sig på sådana sätt gång på gång. Men vad hon då menar med majoritetssvensk, det är väl det som vi flesta sunda och förnuftiga menar är då vanliga svenskar. Men den här lagen om hets mot folkgrupp, den fungerar ju perfekt som ett lackmustest för att se vem som är svensk eller inte. För om man då tänker sig då att en person kommer från ett vilt främmande land, kommer till Sverige, bosätter sig här och får upp permanent uppehållstillstånd. Och sen börjar alla politiskt korrekta politiker hävda då att den här personen är då svensk. Men sen så visar det sig att någon person då vid något tillfälle skulle uttrycka sig på ett, vad ska man kalla det för, nedlåtande sätt mot den här personen då. Och i samband då med detta då skulle nämna den här personens ursprung då. Om den här personen då kan anmäla den här händelsen då, och få till då helt enkelt ett åtal och även en dom då om hets mot folkgrupp, då skulle det innebära då att hur mycket man än kallar den här personen för svensk, så kan det inte röra sig om en svensk. Eftersom han innefattas då utav skyddet som den här lagen om hets mot folkgrupp då innebär. Så där kan man ju helt enkelt då se på ett ganska avslöjande sätt hur man från etablissemangets sida då vill hävda å ena sidan att jo då, du behöver bara sätta din fot i landet och skaffa dig en bostad, eller också få en bostad och ett permanent uppehållstillstånd och så vidare. Så innebär ju det att ja, du är svensk helt enkelt. Men här kan vi ju se då helt enkelt att deras egna lagstiftning visar ju helt enkelt någonting helt annat. Men nu så har alltså ett antal personer svenskar, och enligt de uppgifterna som vi har på Sverigeradarn så rör det sig väl om en knappt 400 personer ändå som ska ha fått hem i sin brevlåda ett kuvert med information, med en motivering till varför man har fått mottagit just den här medaljen, och sen så även då självaste medaljen i det här paketet. Och det är ju, här är ju såklart gjort som en gest för att visa då att dels att det är en censurlag, men också att de personer som helt enkelt har dömts under den här lagen måste på något sätt få någon form av uppmärksamhet för detta. Och det är också en signal förstås till, ja, till dessa personers omgivning, och men också till samhället övrigt, för detta kommer ju säkerligen att diskuteras och pratas mer om och publiceras mer om. Vi vet ju inte idag hur många tidningar som har gjort, lokala tidningar runt om i landet, som har gjort några publikationer om någon person som har fått just den här medaljen hem då i brevlådan. Vi vet mycket väl att det var väl Nordfront har väl publicerat om en, i alla fall en mottagare som har fått säga lite grann om sina reaktioner och så vidare, och visa sin uppskattning till att ha mottagit den här medaljen då. Vi kan ju se lite här vad som skrivs om den här medaljen på, det finns ju nämligen en hemsida som heter hmfmedaljen.se, och där står det att det är en unik och prestigefylld utmärkelse som tilldelas offer för missbruket av det juridiska begreppet hets mot folkgrupp. Och hets mot folkgrupp används för att skrämma, brännmärka och ekonomiskt skinna en allt större del av befolkningen som reagerar mot övergrepp, våldtäkter, förnedring, stöld av samhällsresurser och allt annat som drabbar människor i det mångkulturella samhällets nu uppenbara sammanbrott. Så att det är ju, handlar ju framförallt om att visa att personer som har varit ute på nätet och uttryckt sina känslor över vad de ser så att säga i det stora nyhetsflödet, inte bara i alternativmedia utan även ibland i den gamla nyhetsmedierna, att man uttrycker sin frustration så att säga över hur saker och ting, landets tillstånd helt enkelt. Och det är inte alls konstigt. Det är inte alls konstigt, och man ska inte behöva bli dömd överhuvudtaget för att man uttrycker sin åsikt. Tidigare var det ju så att vi hade åsiktsfrihet i Sverige innan den här lagen kom. Så vi måste ju alla såklart på olika sätt verka för att få bort den här lagen. Och när vi väl är där så kommer ju de här medaljerna bli ännu värdefullare, för då kommer de ju inte att behöva delas ut längre. Och då skulle ju en sån här medalj bli ännu mer unik, i och med att det skulle bli en begränsad totalupplaga. Ja, ni lyssnar till Sverigeradan, och vi finns ju på www.sverigeradan.se där man kan gå in och lyssna på tidigare program, och innan det här programmet så har vi ju bara haft ett program tidigare, det var nämligen pilotavsnittet, och det här är andra avsnittet, vecka 28. Och vi har talat om den här medaljen som har gått ut nu till, ja, närmare 400 mottagare då, runt om i hela landet, som har åtalats för brottet hets mot folkgrupp. Och anledningen till att vi tar upp den här nyheten är för att den är så pass intressant och behöver belysas än mer. Vi hör ju mycket om alla möjliga typer av nyheter som dyker upp, och det är ju misshandel och det är rån och det är mord och överfall som självklart förtjänar mycket uppmärksamhet. Men just den här nyheten är ju väldigt unik då i sin form. Och vi ska gå vidare här i programmet. Och nu handlar det om tilliten i samhället. Och med anledning av, man har ju tittat på hur olika länder har agerat i ljuset av det här spridningen av den här covid-19-viruset. Och i Sverige så menar man ju då internationellt i alla fall att Sverige har tagit till betydligt mildare metoder än många andra länder. Och man menar på att Ja, här finns det ju då olika teorier då, om varför det skulle vara så att Sverige då väljer att till exempel inte göra en så kallad nedstängning då utav hela samhället, utan man har vissa former utav restriktioner och rekommendationer ifrån myndigheterna. Men vissa har haft teorier om att i Sverige har är så dåligt förberett med både polis och framförallt militär att man skulle inte helt enkelt inte kunna klara av att hålla samhället nedstängt på det sättet. Men samtidigt så är det så att man har ju haft en viss form av tillit som har varit väldigt stark i Sverige historiskt sett. Och det kan ju vara så att om man då tror mycket på den här tilliten, att vi litar på myndigheter och vi litar även på varandra, på grannar och ja, folk i vår närhet helt enkelt, överlag. När någon person till exempel befinner sig vid vägkanten och signalerar att han behöver hjälp, för han står still med sitt fordon till exempel, då tror många människor oftast på att så är fallet. Man kan väldigt sällan tänka sig att det skulle vara någon som försöker att utsätta en för brott helt enkelt i en sån situation. Men det har ju blivit mer och mer vanligt att den här tilliten sjunker i samhället. Därför menar man ju på då att om man bara kan informera genom att använda information till invånarna om hur man ska så att säga bete sig på allmänna platser och ja, när man är ute och rör sig i samhället i samband då med det här viruset som sprids, så ska det räcka helt enkelt med tanke på just den här tilliten som ska finnas i samhället. Men, och vi har ju sett också att man har genomfört vissa försiktighetsåtgärder, bland annat i olika livsmedelsaffärer, bland annat, där man har hängt upp plexiglas framför kassörerna och kassörskorna för att vi ska skydda varandra helt enkelt mot smitta. Och min gissning är ju att om det dröjer nu ett halvår eller ett år eller mindre tid eller mer tid, man kommer att säga att nu är det ingen fara längre, faran är över. Just det här covid-19-viruset, det är inte längre aktuellt. Det är helt enkelt borta. Så tror jag i alla fall att de här plexiglasen kommer fortfarande att hänga kvar där. Man kommer nog inte se någon anledning till att behöva ta ner dem. Man tyckte att det var praktiskt att ha dem där för att undvika smitta. Inte säkert att det kommer att bli så. Det är bara jag tror, har väl en känsla av att i alla fall att man kommer att låta dessa få hänga kvar då helt enkelt. Vi får se vad som händer. Historikern och författaren Lars Trägårdh har ju skrivit i Svenska Dagbladet Kultur nu i helgen den 4 juli just om det här med tillit i samhället. Och han menar då på vad håller på att hända med det trygga Sverige. Och han skriver där bland annat då att Sverige är känt som ett samhälle där den så kallade generella tilliten är mycket hög. Och att upp mot 60% av de som har tillfrågats i olika undersökningar menar på att de tycker att de kan lita på andra. Och ett återkommande tema är att om människor litar på varandra och det dessutom finns ett ömsesidigt förtroende mellan medborgare och myndigheter, så finns förutsättningar för ett samhällskontrakt baserat på frivillighet. Och då menar man på då att här har vi då ett exempel på att man inte behöver använda alltid kanske lagar för att tvinga medborgarna till att ja, helt enkelt bete sig på ett sånt sätt som man förväntas bete sig, utan att man faktiskt det kan vara baserat även på frivillighet. Och han menar då på att vi är ju förskonade från faktisk polisiär övervakning och brutal bestraffning. Men också menar ju då Trägårdh på här att vi har gott om normpoliser i samhället som med vassa blickar och verbala förmaningar då uppmärksammar normbrott. Och men det är ju ett sätt då att istället för att man med lag helt enkelt kontrollerar människor, så ser man till så att människor kontrollerar människor. Det är inte riktigt kanske i nivå med ett sovjetiskt angiverisamhälle. Men det är väl som Lars påpekade nyss här tidigare, med att man använder vassa blickar och ja, man kanske till och med använder andra gester då för att visa att en åsikt eller ett beteende kanske inte är önskvärt. Och det är ju väldigt vanligt i samhället. Jag brukar ta som exempel att om man befinner sig i ett fikarum till exempel, där det sitter fem personer, och så kommer in en sjätte person och säger att har ni hört vad det stod i tidningen om att fyra personer ska utvisas ur Sverige, det här är alldeles hemskt, sånt får inte förekomma. Och även om de här fem befintliga som satt i fikarummet och kanske samtliga tycker att ja, men det kanske finns en orsak till att de här personerna borde utvisas, och kanske fyra utav fem eller kanske till och med samtliga fem även tycker att Sverige borde ha en betydligt restriktivare invandringspolitik, så kanske en utav de personerna inte vågar säga ifrån och istället håller med dem. Och då har du ju fyra kvar som ser att ja, men här är, oj, här är två stycken som är politiskt korrekta, här gäller att man vaktar sin tunga. Och då kanske ytterligare ett par av dem börjar instämma. Så att de sista två då vet inte riktigt vad de ska tro. Så att man får uppfattningen då av, en av de här personerna kan få uppfattningen av att alla övriga fem här är alltså politiskt korrekta. Medan man är ensam då om att ha sin åsikt. Men i själva verket så är det ju inte så. Så att det är ju väldigt effektivt. Man menar också här på att i USA så var på 1950-talet så hade man en hög tillit i samhället, men att det inte längre ser ut så. När man tittar på Sverige lokalt så är det också vissa skillnader. Här menar man på det att enligt undersökningen att på Södermalm i Stockholm så är den generella tilliten mycket hög. Att nästan 80% svarar att de litar på människor i allmänhet. Men medan den i Rosengård i Malmö, där är det under 30% som svarar på det sättet. Så där kan man se då skillnaderna. Och sen om det har att göra med, ja, det står, Trädgård lägger ju inga värderingar i varför det ser ut på det sättet, och det kanske inte vi ska göra heller, men jag tror att ni som lyssnar, ni kan säkert dra era egna slutsatser. Sen jämför man data från år 2009 med 2017, och då kan man se en försämring i 30 utav 33 kommuner gällande upplevd trygghet. Och liknande tendenser vad gäller lokalsamhällstilliten då. Så att som jag sa tidigare, det sjunker såklart då tilliten i samhället. Och om vi tittar på siffrorna Rosengård där, 30% och Södermalm. Södermalm som är en av de mest, vad ska vi kalla det för, svensk segregerade kanske man ska säga då. Ett av de mest svensk segregerade områdena i Sverige. Där det nästan bara bor då, som Johanna Langhorst skulle sagt, majoritetssvenskar. Så är tilliten väldigt hög i förhållande till bland annat Rosengård. Det kan ju vara tillfälligheter förstås, men om vi då ser att tilliten generellt sjunker i hela samhället i övrigt, så kan man tänka sig att det är att befolkningspolitiken kan ha en stor inverkan på resultatet. Men Trädgård är ju inne på det här med att tilliten också kan då vara positiv i en mening men negativ i en annan. Han tar upp som ett exempel här då att med äldreboenden här, att under den här spridningen av covid-19-viruset så hade det kanske varit bättre med mindre tillit och mer försiktighet, alltså mer rädsla när det gäller äldreboenden, och faktiskt i just i de fallen försökt att man skulle ha försökt att ha hårdare restriktioner helt enkelt, och hålla det här viruset borta så att säga med alla tillbudstående medel från äldreboendena. Medan när det gäller förskolor bland annat så menar man på då att där så har man i onödan då kanske stängt ner många, hållit många förskolor stängda. Och det har ju framförallt förekommit då i utlandet då och inte i Sverige. Men med tanke på då att det har visat sig att barn framförallt är betydligt mer resistenta mot det här viruset. Det är ju ingenting som vi kanske kan belägga just nu, men det har tendenserna har i alla fall varit att så ska fallet ha varit då. Men även när det gäller stängningarna utav skolor så har det varit problem, därför att många elever som verkligen behöver det här stödet som de kan få just när de kommer till skolan, de hamnar ju ur balans och tappar sina rutiner när de inte får gå till skolan. Och när då gymnasieelever blir hemma istället och ska göra sitt skolarbete på egen hand, så är det många som helt enkelt inte klarar av det. Och det är ju väldigt förödande. Kan bli mycket förödande i slutändan när det gäller deras framtid och så vidare. Så att särskilt när det gäller då elever som faktiskt endast behöver lite hjälp i skolan för att komma på banan igen, så får de inte det stödet. Så hade de ju kanske bara med det lilla stödet så hade det inte uppstått några problem överhuvudtaget. Men nu kanske det blir enorma konsekvenser som får konsekvenser för resten av livet helt enkelt för de här eleverna. Och i vissa fall kanske det går så pass långt tyvärr då att man väljer att avsluta sitt liv. Och vi hoppas såklart att de fallen är väldigt, väldigt få i antal hästing alls då. Men det är någonting som vi kanske inte kan veta heller. Därför att precis som med det här viruset så vet vi ju inte alltid vilka som dör med, alltså som råkar dö av någon annan orsak med det här viruset. Eller som dör just på grund av viruset. Det beror ju på lite grann hur man räknar med statistiken. Och här kan vi ju inte veta vilka personer som befinner sig i en depression och som kanske går vidare till en djup depression på grund av exempelvis att man stänger ner skolan. Och att det kan leda då till sådana konsekvenser. Tyvärr, så det kan vi ju inte veta nu i förväg. Men Trädgård här menar i alla fall på då att det som är problematiskt med just det här rädslan då, som är baserad, alltså en politiskt baserad rädsla, när man tar politiska åtgärder för att helt enkelt lösa det här med covid-19, så är problemet att det är svårt sen att backa bandet. Det är som det här med exempelvis övervakningskameror. Om man beslutar sig för att på en plats då där man märker att här är det förekommer mycket, ett stort antal överfallsrån eller vad det nu kan vara, olika typer av överfall, så här sätter vi upp en övervakningskamera. Och sen visar det sig efter ett tag då att men nu har ju minskat överfallen här på den här platsen, har gått ner till noll nu. Och då är det istället för att kanske då man tycker att men då kanske vi inte behöver några övervakningskameror, kanske vi ska låta medborgarna få tillbaka sin integritet, kanske man istället väljer att men då kan vi sätta övervakningskameror på platser som är mindre kriminellt belastade men som ändå inte är helt befriade. Och till slut så har man övervakningskameror överallt då. Och likadant är det ju med sådana här restriktioner som jag sa tidigare. Vi får se hur det blir med de här plexiglasskydden som sitter i våra olika butiker, affärer runt om i landet. Om de blir kvar sen eller om de kommer att plockas ner. Ja, ni har alltså lyssnat till ett program från Sverigeradarn. Det finns på nätet www.sverigeradarn.se och vi har tagit upp nyheter här och belyst en del ämnen. Och vi kommer att återkomma igen under vecka 30 är tanken. Och vi får se vem som kommer att sitta vid mikrofonen just då. Jag, David Bergqvist, som har suttit här vid mikrofonen, vill önska er alla en trevlig fortsättning på sommaren. Och så får vi hoppas att det blir lite bättre väder, för det har varit lite regn nu de senaste dagarna. På återhörande. Ha det så bra. Hej.